Jag tror att många har en begränsad syn på den helige ande. Det är för att det är ju ganska lätt förhållandevis att få någon slags grepp om fadern och sonen. En fadersbild kan man skapa sig. En bild av Jesus får vi ju mycket väl beskriven genom evangelierna. Men vem är den helige ande? Hur får vi grepp om den helige ande? Och det är lätt kanske att tro att den helige ande bara har med någon slags pingstupplevelse att göra. Och det kanske är så till och med att det hos många finns en viss reservation inför talet om den helige ande. Därför att man kanske till och med har vissa negativa erfarenheter. Eller kommit att förknippa den helige ande med vissa extrema yttringar och känslosvall som vissa människor lättare kan ta till sig, men kanske inte du tycker att du står i den fåran riktigt. Andens verksamhet började däremot inte alls på pingstdagen. Och den har primärt ingenting med känslomässiga stämningar att göra. Den helige ande är en person i gudomen, förutan vilken det kristna livet inte skulle vara en möjlighet. Men inget liv alls skulle vara en möjlighet. Den helige ande är en person i den eviga treenigheten med samma natur, samma egenskaper, samma väsen som de övriga personerna i gudomen. Och det råder ett kärleksförhållande mellan personerna i gudomen som uttrycker sig i någon slags ödmjuk förhållningssätt till varandra. Och tänk på det. Det råder en artighet inom gudomen, eller någon slags blyghet nästan. Fadern säger om sonen när anden sänker sig ner som en duva över honom vid hans dop: den är min älskade son, lyssna till honom. Och Jesus säger i avslutningen av sitt liv på jorden: Fader, jag har förhärligat ditt namn. Det var mitt uppdrag. Nu är det färdigt. Och så säger han om anden: det är bra för er att jag lämnar scenen, för då kan anden komma och det är bättre för er än att jag är kvar. Och anden kommer, och andens uppgift är att förhärliga Jesus Kristus och vittna om honom. Så det är precis som de här personerna i gudomen bara pekar på varandra och lyfter fram varandra. Och det beror på att det i gudomen finns ett evigt samarbete, så att säga. Allt vad fadern gör är också de andra personerna i gudomen involverade i. Och allt vad den helige ande gör är de andra personerna i gudomen involverade i. Och därför, allt vad fadern och sonen gör är också den helige ande involverad i. Den helige andens historia, som jag ska tala lite grann om idag och försöka kanske vidga begreppet. Lite järvt kanske en del kommer att tycka, men du får pröva det och se. Om du blir glad av den här undervisningen så kanske du kan känna dig trygg. Annars får du behålla din oro och gärna vara inte riktigt överens med mig. Men kanske du kan lyssna en stund. Den helige ande var verksam i själva skapelsen av universum. Jorden var öde och tom, står det i Bibelns första kapitel. Mörker var över djupet och Guds ande svävade över djupet. Guds ande, det hebreiska ordet, kan betyda både ande och vind, visserligen. Men det är inte vilken vindpust som helst som liksom är orsakad av Gud, som den nya översättningen lite missvisande antyder. Utan det är Guds livsgivande ande som liksom ruvar över djupet i beredskap att skapa ordning och liv i det som nu var kaos. Det står att Guds ande ruvade, svävade som en fågelhona ruvar över sina ägg inför att frambringa nytt liv när äggen kläcks. Guds ande är hela universums livsande. Hela gudomen, inklusive den helige ande, var verksam i att frambringa den fysiska skapelsen som vi njuter så märkbart av idag. Kanske antyds den helige andes närvaro också i pluralformen när Gud säger till sig själv inför människans skapelse: nu, låt oss skapa människan till vår avbild, till att vara oss lika. Den helige andes historia innefattar hela universums historia. Och den helige ande är verksam allt ifrån dess begynnelse. Hela gudomen, inklusive den helige ande, alltså är med när människan skapas och sätter sin prägel på människans konstitution. Inte bara hennes fysiska kropp så att säga, utan hela hennes personlighet är också präglad av andens märke. Gud inblåste livsande i människan och hon blev en levande varelse. Tänk om det är så att det är den heliga ande som är förutsättningen för allt liv, allt mänskligt liv. Både Guds ord och Guds ande var verksamma i skapelsen och har sedan dess varit intimt förknippade med varandra i allt vad Gud gör. Psalm 33 uttrycker det så här. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Och Elihu i Jobs bok säger så här. Guds ande är det som har gjort mig. Den allsmäktiges livsfläkt har beskärt mig liv. Han förankrade sitt liv i den heliga andes verksamhet. Så det är en ständigt pågående skapelseprocess, och som vi har varit med om dessa sista veckor i vår svenska natur, i vilken jag menar och tror att den helige ande är aktivt verksam. Psalm 104, du sänder din ande, då skapas det och då förnyas jordens ansikte. Är det inte det som sker runt knuten här ute? Kan du tolka det som den heliga andes verksamhet och ta till dig en extra glädje i det du ser? Och kanske är det så att varje gång någonting nytt föds fram i naturen så är det livets ande, den heliga andes verksamhet som pågår. Och ibland, fast jag kanske inte skulle klara av det, men är jag avundsjuk på barnmorskorna som dagligen får se dessa fantastiska under äga rum och ständigt bevittna de storslagna ögonblicken när nytt människoliv gör entré på scenen. Det är stora stunder, det är högtidsstunder. Tänk om det är den helige ande som är med och får det nya livet att skrika sina första skrik. Varje vår och varje försommar förnyar anden jordens ansikte, står det. Och en skönhet träder fram som stämmer människan till tacksamhet. Och som på något sätt ger henne en känsla av att vara hemma. Det är i skönheten som vi känner hemmakänsla. När våren var väldigt ung nere i parkallén här, så de första krokusarna hade kommit upp. I en liten grupp där nere på gräsmattan, du vet. Och då var det en grupp tonårstjejer som hade satt sig just där och fikat. De satt alldeles vid krokusarna på gräsmattan. De satt inte borta vid papperskorgarna. De drogs till den nyväckta skönheten och kände, här vill vi sitta. Här hör vi hemma, inte vid papperskorgarna. Utan vid det attraktiva, inte vid det fula. Därför, den Guds förnekande människan måste stanna steget innan lovsången, hela tiden vara på sin vakt, så att hon inte förfaller till att tacka någon. För det finns ju ingen att tacka, eller hur? Det kan finnas i skapelsen här utanför, jag tror hos varje människa, en reaktion av tacksamhet. Men att vara artist kan vara lite trist när det kommer till det här upplevelsen. Att inte ha någon att, så att säga, rikta sin tacksamhet till. Hela skapelsedramat är något av ett förspel till den dag då Guds ande skulle frambringa Kristi kropp. Som också är ett verk av den helige ande. Den dag också som ligger i framtiden, som heter Guds barns förhärligande. Alltså jag menar, den ursprungliga skapelsens tillblivelse är ett förspel till den kommande världens tillblivelse. Då anden också ska vara verksam i att frambringa nya himlar och ny jord som ska lysa av Herrens härlighet. Skapelsen innan syndafallet bar på en ännu större härlighet än vad skapelsen gör efter syndafallet. För förgängelsens förbannelse blev ju ändå lagd på skapelsen och den kom under dödens lag, liksom vår egen kropp gör, har gjort och gör. Men inte utan hopp, som vi sa igår kväll. Skapelsen befinner sig i ett tillstånd av födslovåndor. Och det själva ordet födslovåndag inbegriper någon slags hopp. Någonting ska komma ur detta lidande, någonting gott. Därför finns det en suckan och en längtan i skapelsen. Jag tror det kan upplevas fram på hösten. När avklädnadens tid är inne, den är vacker den också. Men det är ändå döden som ska liksom ta över rodret nu, en tid framöver. Och det finns i skapelsen en suckan, någon slags förhoppning om att en gång slippa denna avklädningsprocess. Precis som en åldrande människokropp önskade, lik Paulus en gång, att få flytta hem till Herren och slippa vara med om avklädandet. Och denna suckan, detta rop, är ett rop efter den dag då skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som tillhör Guds barn. Den helige ande, står det, bor i den troende och suckar inom oss samma suckan och påminner oss om den dagen. Också vi, skriver Paulus i Romarbrevet 8, har fått anden som en förstlingsgåva. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Det är andens framtida gärning när det undret ska ske. Och med det här perspektivet ser vi alltså hur den helige ande är verksam alltifrån världens begynnelse till dess att hela den mänskliga historien upplöses och övergår i Guds eviga rike. Det är andens verksamhet. Och samma helige ande som från skapelsens morgon förkunnar Guds härlighet har också skänkt oss den skrivna uppenbarelsen, Guds ord som vi talade om igår. Ingen profetia kan förmedlas genom mänsklig vilja, utan människor drivna av den helige ande skrev och talade vad som gavs dem från Gud genom den helige andes verksamhet. Jag säger inte mer om det idag. Jag tror ändå att Jesus också utlovade Nya testamentets inspiration, gudomliga inspiration, när han säger: hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt er. För man läser ju evangelietexterna ibland och man undrar, hur kunde de komma ihåg allt det där som Jesus sa och gjorde? Den helige ande påminde dem och lärde dem så att de kunde nedteckna det i tillförlitlig form. Och Jesus säger vid ett tillfälle, jag har ännu mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Kommer inte komma ihåg det om jag säger allt nu. Men när han kommer, som är sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska förkunna för er också vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till det är av mitt som han ska ta och förkunna för er. Tror du inte att vi här kan ha en garanti för också Nya testamentets gudomliga inspiration? Den grund som vi har, som ligger till grund för hela församlingens byggnadsprojekt i historien. Vi bygger, församlingen bygger ju på apostlarnas och profeternas undervisning som den är nedtecknad för oss i Nya testamentet. No. Den heliga ande är naturligtvis inte bara verksam i världshistorien i stort, utan specifikt också i frälsningshistorien. I Gamla testamentet läser vi om hur den heliga ande vid särskilda tillfällen kommer över vissa personer för att utrusta dem och hjälpa dem att genomföra specifika uppdrag. Var det Guds ande som uppenbarade drömmarna för Josef i Egypten? Var det det? Till och med farao sa förundrat om Josef: finns det någon som har Guds ande som denne man? Var han fel ute, farao? När tabernaklet skulle byggas, Guds boning där ute i öknen, så fick ju Mose en beskrivning av detta sköna projekt som tabernaklet innebär. Den arkitektoniska ritningen, och han fick också ritningen för översteprästens vackra dräkt. Hur skulle nu detta åstadkommas? Jo, då säger Gud så här: säg till alla era konstbegåvade män som jag har fyllt med vishetens ande att de ska göra kläderna åt Aron. Angående alla konstarbeten som behövdes till tabernaklet, för det var en hel del föremål som krävde konstnärliga utföranden. Och till det arbetet så säger Gud så här: jag har kallat Basalel och jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och allt slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, i silver och koppar, till att snida stenar för infattningar och att snida i trä. Ja, kort sagt, till att utföra alla slags konstnärliga arbeten. Åt Oliab, en annan man, har jag också givit förmågan att undervisa andra i konstnärliga arbeten. Och åt alla era konstnärligt begåvade män har jag givit vishet att utföra arbetet. Och åt alla kvinnor, det var inte bara män, så det blir den missförståndet här. Alla kvinnor, står det, som var skickliga att spinna, kom med det som de hade spunnit: violett, purpurrött, karmosinrött garn och fint garn. Och alla kvinnor som kände sig kallade och som kunde konsten att spinna, spann garn av gethår och så vidare. Detta är väl fascinerande. Gud kallade på alla som hade en naturlig begåvning. Och inte bara det, han kallade på alla som hade en skolad begåvning i de här olika konstarterna som krävdes för att tabernaklet skulle kunna bli en verklighet. Och jag tror att du här egentligen har en, kanske en förebild på de andliga nådegåvorna som behövs för att bygga Guds församling i den nytestamentliga tiden. Det räckte inte med naturlig begåvning. Det behövdes också en övernaturlig utrustning därtill för att Guds verk skulle kunna utföras. Och den helige ande som jag alltså tror var verksam i det här skedet påverkade konstnärerna redan på fantasinivå, så att de kunde tänka ut de arbeten som skulle göra, kunde se det, en sinnebild själva, innan de började påbörja arbetet. Och sedan påverkades de också i att få en förmåga hur de skulle, alltså metodmässigt, hur de skulle utforma det arbete som den helige ande hjälpte deras fantasi att tänka ut. Och sen så fick de också en pedagogisk förmåga att undervisa andra utan att ha gått på någon lärarhögskola. På det här sättet byggdes Guds boning, och på det här sättet byggs också Guds församling principiellt. Och när det var färdigt, tabernaklet en gång där ute i öknen med alla sina våder av vitt och rosenrött och purpurrött och himmelsblått, dessa våder och tyger av olika färger, då kommer Guds härlighet och sänker sig ner och uppfyller detta tabernakel så det lyser som en skatt där ute i öknen. Det var så vackert, och det var ett sätt från Guds sida att bekänna sig till och erkänna och bekräfta de naturliga begåvningarna och de konstnärliga uttryckssätten den dagen. Om vi går framåt i historien och David känner att han gärna skulle vilja bygga ett tempel åt Gud när man inte längre var ute i öknen och bodde i tält, så ville man att Gud också skulle bo ibland den i någon form av byggnad. Nu fick inte han det uppdraget, men han förberedde det. Och han förberedde själva gudstjänstlivet. Så på hans tid står det att det fanns 38 000 leviter. 4 000 av de leviterna avskildes för att särskilt handha sången och musiken i gudstjänstlivet. Men inte ens där räckte det med den naturliga begåvningen eller den skolade begåvningen, skolade talangen, utan Guds ande måste också till. Så det står om Asafs söner att de hade profetisk anda till att spela på lyror, harpor och cymbaler. Och det var många andra instrument, och de kallas faktiskt, instrumenten kallas för Herrens instrument. De var också instrumenten på ett särskilt sätt avskilda för Herrens tjänst. Och därför tillhörde en kristen musikfilosofi att ha respekt också för instrumentet. Instrumentet är liksom förlängningen av den själsliga våglängden och det själsliga livets önskan att uttrycka sig. Så det fanns över 30 instrument nämnda i Gamla testamentet. Allt ifrån sträng, flöjt, blås och slaginstrument. Nåväl. Asaf, en annan av körledarna, hade profetisk anda att spela lov och tacksånger till Gud, står det. En annan hade profetisk ande att spela lyra till Herrens lov och pris. Det fanns lite specialiteter i de här musikgrupperna uppenbarligen. Men den musikaliska begåvningen och skolningen var inte tillräcklig. Guds ande måste också till för att Gud skulle bli ärad. Och där tror jag alltså den helige ande var verksam. Och Gud bekände sig till bruket av de konstnärliga uttryckssätten. Och Davids kallande till kung, eller när den dag han smordes till kung av profeten Samuel. En ung grabb hade Gud fäst sina ögon på, som satt där ute på Betlehemsängarna och plinkade på harpan, diktade sina sånger och sjöng för fåren. Det var hans träningsplats. Och Gud fäste sina ögon och tänkte, honom ska vi göra till herde över mitt folk. Och han kom att kallas så småningom Israels ljuvlige sångare. Och Guds ande kom över honom den dagen Samuel smorde honom till kung. När han var en tonårspojke så står det, Herrens ande kom över David den dagen och förblev över honom allt framgent. Och genom denne unge man som växte upp och blev en Israels främste kung och kanske den främste förebilden till Jesus Kristus i Gamla testamentet, så blev han också historiens första musikterapeut. Nu är det modernt att vara musikterapeut. Det finns inte en musikhögskola i hela världen som inte har en särskild specialutbildning för så kallade musikterapeuter. För nu har man kommit på att det är väldigt nyttigt att få lindring med hjälp av musik för människor som lider av ångest och depression. Och det gjorde kung Saul. Han var fylld av småmod. Så hela rikets angelägenheter stod still. Och man visste inte vad man skulle ta sig till för någon kom på. Kanske vi ska skicka efter en harpospelare som med sin sång och med sin musik kanske kan lätta bördan på Saul. Och så kom på det sättet David till hovet. Och ni vet fortsättningen. När han började spela, när han började sjunga, så viker svårmodets ande från Saul. Och han kände sig lättad igen. Det var Guds ande, tror jag, som var verksam på det sättet. Musiken samverkade också med profeterna. Det står ett mycket intressant sammanhang om Elisa. Tre konungar kommer på besök. De vill ha hjälp av Elisa att få ett ord från Herren hur de ska bete sig när de ska gå ut i strid mot kungen i Moab som hade börjat göra uppror. Ja, och Elisa han tvekar först för att Joram, den israelitiske kungen, han hade en massa falska profeter. Så Elisa säger lite bryst, du kan väl gå till dina falska profeter och lyssna till dem. Och han ville inte ge honom eller konungarna som kom på besök ett ord från Gud. Men till slut lät han sig övertalas eftersom Josafat från Judarike också var med. Okej, men om jag ska ha ett ord från Herren vill jag först ha, och lyssna, en harpospelare på plats. Vad i all världen är det här? Jo, man skickar efter en skicklig harpospelare. Och inte förrän harpospelaren börjar spela på sin harpa och musiken börjar ljuda, så kommer Guds ande över Elisa och han börjar profetera. Så du ser hur detta hängde intimt samman. När musiken började, står det, greps Elisa av Herrens ande. Och den rollen tror jag musiken också i bästa fall kan ha i vår tid. Jag kände mig lyft av lovsången här innan jag stiger fram. Det är en hjälp för mig att få höra lovsångsmusik och vara delaktig i den också. Och när kören sjunger hemma i min kyrka så är det så jag vill gråta. Och det finns ingen bättre förberedelse för mig att predika än att ha kören som sjunger. För när kören sjunger eller när musiken framförs på det rätta sättet så sänks den mänskliga garden. Man tappar liksom masken lite grann för man berörs av musiken och sången och man blir plötsligt mottaglig för Guds röst och den heliga andes tilltal. Och man börjar låna ut sitt hjärtas känsloregister till möjligheten att höra Guds röst. Och vi säger gång på gång hemma i vår församling, plattformen där framme får aldrig, aldrig bli en scen. Det får aldrig bli en plats för framträdande, för uppträdande. Så att människor på något sätt skymmer den evige Gudens ära och härlighet. Utan allt som sker fram i en kyrka ska bidra till att hjälpa människor att möta Gud och komma nära Gud. Och då får ingen stå i vägen. Då ska alla betjäna detta höga syfte. Då kan anden verka, inte annars. Tänk om det är så att den helige ande alltid bistår oss i det konstnärliga skapandet redan på fantasiplanet. Och nu börjar jag bli lite djärv här. Men tänk om det är så att de stora konstnärliga bedrifterna som vi som mänsklighet gärna bejakar och erkänner, detta är stor konst inför vilken vi känner vördnad. Tänk om det är så att de bedrifterna inte skulle vara möjliga utan den helige andes bistånd. Tänk om det är så att de stora konstnärliga bedrifterna som innehåller sanning och skönhet som vi alla bejakar, den skönhet som eftersträvas av den helige ande, skulle vara omöjlig för konstnärerna att åstadkomma utan andens hjälp. Jag tänker på stor tonkonst, de stora symfonierna, de stora målarnas produktioner, poesin, skönlitteraturen. Hjalmar Gullberg sa, det bor en Gud i sången. Jag läste en artikel, en intervju om Alice Babs och Duke Ellington som hade en konsertturné, och det här var en kväll i Westminster Abbey i London. Och innan konserten så säger Duke Ellington lite spontant till Alice Babs, du, vi tar Fader vår ikväll. Du får sjunga den. Ja, men jag har aldrig sjungit den, säger Alice Babs. Och blir väldigt bekymrad. Jo då, men vi tar den. Du får improvisera. Och hon säger i intervjun, jag hade aldrig hört ens en tonsättning av Fader vår. Och hon satt där nervöst innan konserten och åtminstone skrev ner orden. Så hon åtminstone skulle ha orden rätt och komma ihåg det rätt. Och så kommer stunden, okej, nu tar vi det. Blinkar han till henne och börjar spela. Och då säger hon, alltså hon började improvisera och sjunga denna bön på ett sätt som fick hela publiken i Westminster Abbey att tappa andan. Det blev en succé. Det blev en sån atmosfär. Så att alla var förundrade. Och hon själv var förundrad. Men så säger hon om sig själv senare i livet så här. När hon tänker tillbaka på den här upplevelsen och säger, jag kände en inre kraft arbeta inom mig. Men inte förrän senare i livet, när jag har lärt mig att Gud är treenig, har jag förstått att det är den helige ande som verkar i mig vid sådana tillfällen. Det var tydligen inte första gången. Tänk om det är så att fler konstnärer ibland upplever samma fenomen. Och de vet liksom inte, vad kommer detta sig av? I vilket fall säger Bibeln att de stora kulturskatterna, de skall bärgas till himlen. Allt dyrbart och härligt som folken äger, vad är det om inte de stora kulturskatterna? Allt härligt som konungarna äger skall in i den himmelska staden och åtnjutas där. Det är precis som om de en gång ska komma till det hem där de en gång inspirerades ifrån. Så tänker jag. Och det ger mig en väldigt avslappnad kultursyn. Jag behöver inte hinna läsa all vacker poesi här i livet. Jag behöver inte hinna med alla de stora klassikerna. Jag behöver inte hinna med all stor musik som jag vill och skulle vilja lyssna till. Jag behöver inte hasta runt till världens museer och se alla stora skatter. Det kommer att bli gott om tid för allt det där en gång. Det blir väl härligt, va? Ja, kan vi njuta av det nu? Varför skulle vi inte kunna njuta av det då? Nå, du får tänka och tycka vad du tänker och tycker. Jag är benägen att tro vidare att den helige ande också är verksam i den vetenskapliga forskningen. Eftersom den helige ande är sanningens ande. Den naturvetenskapliga forskningen ingick i mänsklighetens ursprungliga uppdrag där det hette att hon skulle råda över skapelsen, vårda den och bevara den. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så förutsatte det ett noggrant naturvetenskapligt studium, både av växtliv och djurliv. Djuren skulle dessutom namnges, vilket förutsatte ett noggrant studium av de olika djurarterna för att ge namn som passade mot den djurartens egenskaper. Så var det tänkt. Och det mandatet ligger fortfarande kvar hos mänskligheten. Att bevara denna jord och denna skapelse som Gud har lagt i våra händer. Och det mandatet har inte upphört trots syndafallet. Jag skulle vilja säga att det mandatet har förstärkts efter syndafallet. Eftersom vi nu har att motverka de förgängelsens krafter som är verksam i skapelsen. Inklusive i människosläktet och i människokroppen. Så därför, inte minst den medicinska forskningen har till uppgift att motverka förgängelseprocessens verkningar. Att förhindra sjukdomar, att bota och lindra sjukdomar. Eller hur? Är det då fel att tänka sig att den helige ande, som är sanningens ande, är aktivt verksam också i de vetenskapliga laboratorierna? Det måste ju ändå vara så att det är efter Guds goda vilja att framsteg görs som kan minska det mänskliga lidandet. Det måste väl ändå vara Guds önskan. Och Jesus själv visade stor barmhärtighet mot de sjuka och förbarmade sig över dem. Och vi gör det egentligen inte med samma möjligheter som stod honom till buds förstås. Men genom den medicinska forskningen och genom den tekniska forskningen och alla framsteg som görs på det området. Tänk om också de stora vetenskapliga bedrifterna skulle vara omöjliga utan den helige andes bistånd. Den världsberömde fysikteoretikern Stephen Hawking. Han har sagt så här. Det är forskningens uppgift att läsa Guds tankar. Och det finns inte en forskare som inte är djupt rörd av de stora upptäckterna som görs. Och känner en vördnad inför det. Tänk om det är en vördnad indirekt för den Gud som en gång satte samman skapelsen i detta komplexa liv som vi har. Det står att anden uppenbarar Guds djupheter. Det är forskningens uppgift att läsa Guds tankar, säger Stephen Hawking. Och varje ny upptäckt borde inte bara resultera i ett eventuellt Nobelpris, utan det borde ske ett erkännande till Gud, den helige ande. Man borde tacka honom på Nobelfesten. Inte bara för att han har hjälpt oss till dessa upptäckter, utan att han har skapat oss med sådana hjärnor att vi kan göra logiska slutledningar, att vi kan bedriva forskning överhuvudtaget och att universum är så sammansatt att det går att komma Gud på spåren. Halleluja. Ligger det möjligen också i den helige andes ansvar att bistå det politiska engagemanget som syftar till och strävar efter mänsklighetens bästa? Den helige ande är ju barmhärtighetens ande, så som Gud är barmhärtig. Det kanske kan handla om att kämpa för barnens rättigheter, för rent vatten, för medicin och sjukvård, för byutveckling och trädplantering. För det är ett sätt att bry sig om skapelsens gåva till oss. Vi måste väl åtminstone säga så här. Att allt sådant är välbehagligt för Gud. Är det då tänkbart att Gud därför bistår sådant arbete genom sin ande, även om det inte sker i kristen regi? Frågetecken. Tänk på Daniel. Daniel som hade en högt uppsatt tjänst vid det babyloniska hovet och senare också vid det persiska hovet. Hela sitt liv, allt ifrån tonåring till 90-åring, åldring i lejongropen. Så tjänade han ett hedniskt imperium. Och han fick erkännandet om sig att ha en övermåttan hög ande. Och man respekterade Daniel och man respekterade Daniels Gud. Och han betjänade den administrationen som regerade över stora, stora geografiska områden. Allt ifrån västra Indien fram till Medelhavskusten och in i Turkiet och ner i Egypten. Och åt honom, dessa tre, fyra unga män, Sadrak, Mesak och Abednego, hade Gud givit insikt och all slags skicklighet att sätta sig in i babylonisk skrift och vishet, står det. Daniel hade Gud dessutom begåvat med förstånd att tyda alla slags drömmar. Var det den helige ande som var verksam i de här fyra unga männen som vågade stå för Guds räkning och vara lojala till Gud när hela strömmen gick i motsatt riktning? Var det den helige andes verksamhet? När dessa begåvningar ställdes i den hedniska administrationens tjänst och de var osvikliga i sin gudstro och deras gudstro och deras Gud kom att bli känd ut över hela det babyloniska världsväldet på grund av vad som hände till exempel med den brinnande ugnen och den händelsen. Daniels Gud blev känd över hela det babyloniska riket. Var det den heliga ande som var verksam och biträdde dessa unga män i deras djärvhet? Var det något liknande med Josefs maktställning i Egypten, där han blev upphöjd till faraos närmaste man tack vare hans gudagivna förmåga att tyda faraos drömmar? När det är sagt så är det naturligtvis så här, att det finns inget annat område och ingen annan institution eller verksamhet på jorden där den helige ande är lika verksam som i Kristi församling. Det är den helige ande älsklingsväg att arbeta genom. Den helige ande, alltså församlingen, är den helige andes skapelse. Och där har han begåvat oss med sina gåvor för att vi ska betjäna varandra och bygga upp varandra. Så naturligtvis, församlingen är helt unik. Men utesluter det att den helige ande också skulle kunna vara verksam på dessa andra livsområden i vår värld? Tillbaka lite grann till den bibliska historien. Under Mose tid så hände det ju för Mose att han kom i en kritisk livssituation där han är så uttröttad och ensam och inte känner att han kan axla det andliga ansvaret längre. Han vill helt enkelt dö, så utbränd är han. Han bär alla symptom på vad vi kallar med utbrändhet i modern tid. Och Gud säger till honom: Mose, utse åt dig 70 äldste. Så ska jag stiga ner och ta av den ande som är över dig och lägga den på dessa 70 andra. Och det hände också så, där de var samlade ute vid tabernaklet i öknen. Gud tog av den ande som var över Mose och den kom över de andra. Och det greps, står det, av profetisk hänryckning. Nu råkade det vara så att två av de här 70 inte hade hunnit ut till tabernaklet. Och det är så skönt att se att Gud inte är bunden med vissa former, utan Guds ande kommer också över de två äldste som var kvar in i lägret. Och de börjar profetera in i lägret. Och en ung man, möjligen Josua, grips av viss nitälskan och tänker: det här kan inte stämma. Här är två män som uppför sig som Mose. Och han springer ut till Mose och säger: det är två män in i lägret som profeterar precis som du. Ska vi säga till dem och hålla tyst? Lyssna till Mose storsinta svar. Josua, ack att allt Herrens folk. Han säger: Josua, ska du så nitälska för mig? Ack att allt Herrens folk vore profeter. Genom att Herren lät sin ande komma och vila över alla, hela folket. Det var en stor ledares önskan. Han ville själv gärna träda in i bakgrunden om bara Guds ande kom över de andra. Så ska man se på en församling. Så ska en pastor se på en församling. Inte hålla sig fast vid predikstol och ledarskap, utan önska att Guds ande kommer andra till del och ett ledarskap blir växande och växer fram och betjänar Kristi kropp, den lokala församlingen. Det står om Josua att han var en man med ande. Och han uttryckte sin tro när de gick in i spejaruppdraget i Kanans land. Och han var envis i sin tro trots jättarna som de 10 spejarna var livrädda för. Var han fylld med den heliga ande. När domartiden kom så var det en besvärlig tid i Israel. Där man hängav sig mer och mer åt avguderi. Och Gud fick skicka domare till deras undsättning. Och det står att Herrens ande kom över domarna vid olika tillfällen. För att utföra olika räddningsuppdrag och folkets skull. Det står om Otniel, det står om Gideon, det står om Simson. Att Herrens ande kom över dem vid olika tillfällen. Det står om Saul till och med att Guds ande kom över honom och han började profetera mitt ibland en skara profeter. Så där hände det i Gamla testamentet gång på gång. Och i en tid då de 10 stammarna i norra riket hade blivit bortförda i fångenskap. Det hände 722 före Kristus. Och då judariket i söder stod inför samma öde, alltså på 590-talet före Kristus. Och det var uppenbart för hela folket och för Gud naturligtvis att det gamla förbundet hade misslyckats. Inte på grund av att Gud hade svikit folket, utan på grund av att folket hade svikit sin Gud. Och nu var de på väg bort i fångenskap. Vad fanns det nu för hopp? Och det är då som profeten Jeremia trädde fram. Den är gråtande profet. Trädde fram strax innan Jerusalems förstöring. Och utlovar ett nytt förbund. Ett annorlunda förbund. Ett villkorslöst förbund. Där det inte står om ni gör det så ska jag. Utan där det bara står jag skall, säger Herren. Och detta förbundet förutsätter den helige andes inneboende i människan. Vilket inte var erfarenhet i det gamla förbundet. Utan anden kom över vissa personer vid vissa tillfällen. Men nu står det i det nya förbundet i Jeremia 31. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Och i deras hjärtan ska jag skriva den. Jag ska ge er ett nytt hjärta, säger Herren. Och låta en ny ande komma in i ert bröst. Vad syftar detta på om inte den helige andes på nytt födande verk och inneboende verksamhet? Men det händer någonting intressant. Innan den dagen då Juda förs bort i fångenskap och profeten Hesekiel som också var präst befinner sig där borta i Babels fångenskap. Han har i en syn fått se hur Herrens härlighet lämnar Jerusalems tempel. En stor tragedi i Israels historia. Och så småningom skulle templet jämnas med marken och folket föras bort i fångenskap. Och när han ser denna syn så kommer en andekraft i honom. För han hade fallit ner såsom död inför synen av Herrens tron. Kommer ni ihåg i sekel 1? Då står det så här i kapitel 3 senare. Att anden lyfte mig upp och tog tag i mig. Och jag fördes bort. Bedrövad och upprörd i min ande. Och Herrens hand var stark över mig. Du har varit med på liknande sammanhang. När man har fått människor att falla som käglor. Och det ska jag inte ha någon åsikt om. Men en gång i Etiopien så blev jag illa berörd. För jag tyckte att evangelisten i fråga bara gick och tryckte på pannan lite grann. Och så låg de där. Och han såg att jag var illa berörd. Så han gick till mig dagen efter vi träffades. Och så sa han, jag såg att du inte riktigt var med på vad som hände när Guds kraft kom. Nej, sa jag. Jag tycker du skulle ha gjort annorlunda. Du skulle ha kallat fram folk och skulle ha bett dem att lägga er på rygg på lång rad här. Och så skulle du ha gått och hållit din hand över dem. Och så skulle jag vilja se hur de bara med Guds kraft blev stående. Den ena efter den andra. Då skulle jag nog tro mer att det var Guds kraft i görningen. För det går lite mer kraft åt då, sa jag. Och det var så det skedde med Hesekiel. Han låg och Guds kraft kom och lyfte honom upp. Gång på gång hände detta. Gud gav Hesekiels profetiska syner som ytterst sett har med mänsklighetens framtid att göra. Men som präst var han angelägen om templet. Vad ska hända med templet när det nu förstörs? Så redan innan det förstörs får Hesekiel se vad som ska hända när Guds härlighet har lämnat Israels tempel. Detta är senare. Han får se det nya templet stå där. Och han får se hur Herrens härlighet kommer tillbaka och tar sin boning i det nya templet. Detta kanske är det så kallade fridsrikets tempel. Jag vet inte så noga, det där med eskatologin är svårt. Men det står att Herrens härlighet ska lysa i den nya skapelsen. Och möjligen handlar texten om den heliga andes verk i kommande tidsålder. Men jag tror säkert det kan tillämpas på församlingens tidsålder. För det ska komma att bli en underbar tid. Enligt Hesekiels profetia av liv och vederkvickelse för folken. Och hemligheten till detta får vi se genom Hesekiels upplevelse. Och det är en så märklig upplevelse, för det är inte bara en syn. Utan det är precis som han kliver in i den här synen och är med aktivt själv. Tala om virtuell verklighet. Är det så det heter, det här med cyberrymden som man kan leka med på datorn. Det är ju ingenting mot vad Hesekiel fick vara med om. Han kliver in i en upplevelse som är profetisk. Och som står, där överskriften står, den dubbla strömmen. Och Hesekiel får se hur vatten rinner upp i själva templet, det nya templet. Där Gud har sin boning, där är en mäktig källa. Och tvärt emot alla fysiska lagar och emot vad som är känt i vår egen erfarenhet av alla jordiska floder, så ökar vattenströmmen hela tiden, både i djup och i omfattning, ju längre bort från templet vattnet flyter. Först blir det 500 meter ner efter strömmen och når till fotknölarna. Han vandrar vidare, når till knäna. Han vandrar vidare 500 meter till midjan och ytterligare 500 meter. Och han måste simma, för det är en mäktig flod det handlar om nu. Och den är så rik i sitt flöde så den kallas just för den dubbla strömmen. Och när den når döda havet blir dess vatten sunt och friskt. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer så upplivas alla levande varelser och fiskarna blir mycket talrika. Allt får liv där strömmen flyter fram. Och vid strömmens båda stränder så skjuter alla slags fruktträd upp. Och löven vissnar inte och de bär riklig frukt varje månad. Vad är detta? Och de frukterna ska tjäna till föda för folken och löven till läkedom så att sjukdom inte ska behöva finnas. Allt får liv där strömmen flyter fram. Ja, detta har vi kanske inte sett i den konkreta bemärkelsen ännu. Det kanske hör fridsriket till. Men jag vill hävda, vi har sett någonting ännu större. Vi har upplevt det som Jesus talade om till den samaritiska kvinnan. Och det han ropade om och erbjöd folket den sista dagen i lövhyddohögtiden. Då han sa, är någon törstig så kom till mig och drick. För den som tror på mig, av hans och ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Då säger jag, det må vara underbart att som Hesekiel få se den levande strömmen av vatten flyta fram och få känna hur den omslöt hela honom. Var det kanske en bild på andedopet? Jag vet inte. Men någonting ännu större, det måste väl ändå vara att få den källan implanterad i sig själv. Långt innan Hesekiels dagar hade Joel sagt, det ska ske härefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och döttrar ska profetera. Och era gamla män ska ha syner och era ynglingar ska se syner och drömmar. Generationerna ska förenas i den heliga andes utgjutande. Och när rösten av gamla testamentets sista profet Malaki har tystnat, så tystnade liksom den heliga andes tal genom profeterna. Och det blev en pinsam tystnad på 400 år som människor försökte fylla ut med den så kallade apokalyptiska litteraturen, eller den apokryfiska litteraturen, förlåt. Men när tiden var inne blev det plötsligt stor aktivitet i andevärlden. Överängeln Gabriel sänds först till Sakarias. En son ska bli född av din ofruktsamma hustru. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Detta är någonting nytt. Överängeln får fortsätta till jungfru Maria. Och hela inkarnationsmysteriet ska komma till att bli en verklighet genom att den helige ande ska åstadkomma ett foster i Marias moderliv som ska kallas Guds helige, Guds son. Ordet skulle bli människa och bo mitt ibland oss. Den helige andes verksamhet. Och när Maria träder in i köket hos sin släkting Elisabet som är i sjätte månaden, så sparkar barnet till i Elisabets livmoder och hon säger: vid din hälsning blev mitt foster fyllt av den helige ande. Barnet i mig, 6 månader gammalt, fyllt av helig ande. Och när Maria hör detta så brister hon ut i en högstämd lovsång lånad från Hannas ord en gång i Gamla testamentet, du vet, när hon besjöng Gud. Var det samma helige ande? Var det det? När senare, jag ska snart sluta, Jesus hade blivit född och bärs fram i templet, så var det inte många i Jerusalem som förstod det stora som var i görningen. Att Guds son hade tagit människogestalt. Och säkerligen var det många unga par där den där dagen som brukligt var i judisk tradition att frambära sina nyfödda barn i templet och helga dem åt Herren den tredje veckan. Av någon anledning så haltade den gamle Simon in i templet, ledd av den helige ande, står det. Fram till just Josef och Maria som står där med Jesus barnet i sin famn. För han hade av den helige ande fått veta att han inte skulle behöva dö förrän han fick se Guds frälsning. Och han ber att få ta Jesus barnet i sina händer och han brister ut i en profetisk lovprisning. Fylld av den helige ande. Ja, när sådana stora saker sker, då kan ingen som har med Gud att göra vara omedveten. Och det var tyvärr tydligen bara 2 pensionärer i hela templet, eller kanske till och med i hela Jerusalem denna stora dag, som fattade vad som var i görningen. Och det var den gamle Simon och så var det 84-åriga Hanna som tjänade Gud med böner i templet allt sedan hon blev änka i sin ungdom. Och nu var hon 84 år. Hon kanske varit där i 60 år. Det är klart att hon anade och hon förstod vad som var i görningen. Och hon kommer också till städes och prisar och lovar Gud för det stora som har inträffat. Så när Jesus sedan kommer till Nasarets synagoga så öppnar han skrifterna och läser från Jesaja 61. Profetian om Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Och han rullar ihop bokrullen och lämnar den tillbaka. Och så säger han till de samlade: idag har detta gått i uppfyllelse för alla er som hör mig. Och när den sista kvällen är för handen tillsammans med lärjungarna. Och han tar kalken och höjer den och säger: detta är det nya förbundet i mitt blod. Så går alla lärjungarnas tankar omedelbart till Jeremia profetian i det 31 kapitlet. Oh, är det nu det ska ske? Det nya förbundet ska institueras genom Jesu blod. Och det var ju så att det nya förbundet egentligen var givet till Israels folk och Juda folk. Men eftersom Israels ledare förkastade honom som kom och erbjöd sig själv till dem, så har blodets välsignelser och andens välsignelser kommit oss hedningar till del. Än så länge. Gud vare lov för det. Det fanns naturligtvis i Guds visa plan allt detta. Jag ser tiden har gått. Men jag måste få sluta med den sak som hände denna pingstdag som vi alltså firar till minne av andens utgjutande. Varför kunde inte pingstens ande komma 10 dagar efter Kristi himmelsfärd? Eller den 34:e dagen, eller den 75:e, utan just den 50:e dagen. Det var nämligen så, tror jag, att Gud följde ett profetiskt program utifrån 3 Mosebok 23. Där det står om de 7-åriga judiska högtiderna. Och nu hade den judiska högtiden påsk fått sin fullbordan på den 14:e dagen i månaden Nisan. När det judiska folket samlades för att slakta sitt påskalam och äta det till minne av uttåget ur Egypten och befrielsen från Egypten. Frälsningen hade drabbat folket genom lammet som slaktades. Och nu firade man det alla tider sedan dess varje år. Samma dag dör Guds lamm på korset. Till världens försoning. Så att vi nu kan bli skuldfria var vi än befinner oss. Och då var det precis som att när nu påsken var fullbordad så skulle också pingsten fullbordas. Det var en judisk högtid som firades varje år 50 dagar efter påsk. Och det var en glädjehögtid, om du läser i 3 Mosebok 23. Det var en glädjens dag då man frambar det första utav sin skörd och gladde sig inför Herrens ansikte. När den dagen är inne så kommer den helige ande, inte som belöning för 10 dagars uthållig bönekamp. Utan det är för att tiden var inne för den helige ande att fullborda det profetiska programmet. Så egentligen var det den sista pingstdagen. Det låter ju lite negativt att säga så. Men ingen av oss här i eftermiddag menar väl att påsken behöver upprepas. Kristus har dött en gång för alla. Det är fullbordat. Lika lite behöver den heliga ande ropas ner från himlen igen. Han är nämligen här. Han är här. Vi lever i den heliga andes tidsålder. Lovat var hans namn. Och det märks inte minst på det historiska skeendet allt efter pingstdagen. Och vi borde egentligen nu gå igenom apostlagärningarna. För det var en glädjesmitta i Jerusalem som inte visste av någon jämlike. Och den spred sig ut över hela romarriket till Samaria. Och det står att det blev stor glädje i den staden när den heliga ande kom. Den fortsatte till Antiochia, till Lystra, Derbe och till Grekland. Och snart över hela romarriket så uppstod denna glädje orsakad av den heliga ande. Låt mig bara avsluta med en liten bild. För andens uppgift är ju egentligen att reproducera Jesu liv genom sin församling. Och andens uppgift är att helga oss som Gud är helig. Och anden är mycket mer av en lagledare än en personlig tränare. Om man får uttrycka det så banalt. Anden jobbar med Kristi kropp, församlingen. Och kallelsen att vara helig är inte bara riktad till individen, den är riktad till församlingen. Församlingen är kallad att vara helig så som Gud är helig. Därför har den helige ande tagit sin boning i församlingen för att det ska vara en helig samlingsplats. Där den helige ande kan uttrycka sina nådegåvor och där vi som enskilda individer kan få kraft till det nya liv han har ingjutit i oss att i praktiken leva i. Så när jag gick i 4:e klass i folkskolan, som det hette i Karlstad för länge sedan, så gick hela klassen en dag i terminen ner till stans badhus för att öva oss i simning. I min klass fanns en kille som hette Mats. Han hade haft polio, liksom jag hade, men jag blev väldigt bra återställd. Men han gick med kryckor. Men när vi kom ner till stans badhus skulle du se Mats. Han la kryckorna på bassängkanten och så hoppar han i bassängen. Och så gick vattnet honom ungefär till bröstet så här. Och så räckte han upp händerna och så sa han glädjestrålande till hela klassen: jag kan gå, jag kan gå, jag kan gå. Och vi delade hans glädje, men vi visste ju samtidigt att han egentligen inte kunde gå. Hans ben var ju lika svaga som vanligt. Men det har blivit en bild för mig på den helige andes bistånd i mitt liv som kristen. Jag kommer aldrig att bli starkare i mig själv. Och du, Gud har inte räknat med det heller. Inte det minsta. Räkna inte med det. Och Gud blir inte det minsta liksom överraskad över att du är lika svag som du var i dig själv den dag du valde Kristus att bli din frälsare. Han har räknat med en helt ny natur som han har implanterat i dig. Och han har räknat med den helige andes bistånd steg för steg. Så står det. Vandra i den helige ande. Så ska ni inte göra det som den gamla människan har begärt. Den gamla människan är korsfäst med Kristus. Den är död och begraven. Gud räknar det så. Och du ska också räkna det så. Och tro att du som enskild kristen kan vandra i den helige ande dag för dag och steg för steg och behaga Gud med ditt liv. Och så är det också vår kallelse som församling att här i Göteborg gestalta detta härliga liv som rimmar med skapelsen där ute. Låt oss bedja. Halleluja, vi prisar dig och vi lovar dig Herre att du har valt att ta din boning i oss som är kött och blod. I svaga lerkrukor har du valt att bo med universums största skatt. Som heter den helige ande. Lovat var ditt namn. Och vi beder här att nya tungor skulle ljuda till lovprisning av dig. Idag lika väl som på pingstdagen. Vi ber dig om strömmar av levande vatten. Och den som idag känner att den här källan har ju slocknat inom mig. Den pålar inte längre. Så ber jag just nu för den mannen och den kvinnan. Det ska börja sippra lite grann. Precis som det låter när vårbäcken bryter fram i den frusna isen. Det kluckar lite, det pålar lite. Och isen får ge vika mer och mer. För nu kommer Guds ande och smälter det frusna och nytt liv. Andens liv väller fram. Se, jag har lagt i dig den källa som är av evighet och som ingenting i tiden skall kunna utsläcka. Hur du än för tillfället känner dig, säger Herren, så bor jag med min källa inom dig. Och ingenting, inte ens dödens portar, skall kunna utsläcka den. Vila vid detta löfte, säger Herren, och gläds över den du är i mig. Amen.